Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej innebandy Sverige, välkomna till det här avsnittet. Thomas Eriksson, ordförande, president i Internationella innebandyförbundet är gästen denna gången. Han har varit ordförande sedan 1996 i IFF. Han är med i styrelsen i Riksidrottsförbundet RF. Han har varit ordförande i Svenska innebandyförbundet, Göteborgs innebandyförbund. Han har varit elitdomare, han har dömt SM-final, han har dömt landskamper och han har gjort väldigt mycket för svensk och internationell innebandy. Vi har ett jättespännande samtal med honom. Vi pratar ganska mycket om gamla minnen från 80- och 90-talet. Jag har svårt att inte prata om gamla goda tider, men vi pratar även om vilka utmaningar som finns för internationell innebandy nu och i framtiden. Nu tänker jag att vi kastar oss in i det här avsnittet. Och Thomas Eriksson, nu kör vi! Då hälsar jag Thomas Eriksson välkommen till det här avsnittet.
God morgon, tack så mycket.
Ja, var befinner du dig någonstans?
Nu sitter jag i Solna. Jag håller på och flyttar så att det är full kaos med att hitta allting. Men det ska nog lösa sig om några veckor. Mitt inför stundande VM och allting. Så att tajmingen är kanske inte den absolut bästa. Men flyttar jag just nu så jag sitter i lägenheten.
Ja, jag förstår att det är många som flyttar. Det är barn som flyttar ut och du flyttar. Och ja, hur är det?
Ja, det blir nog en upplevelse att vid den här åldern så att säga inte bo tillsammans med barnen. Sen är ju inte barnen barn längre, för sonen är ju 25 och dottern är 21. Så att, men de är ju ändå barn till pappa.
Ja, härligt. När jag lärde känna dig så var du 27-28 år och... Nästa år så fyller herr Eriksson 60.
Ja, men du vet, det där är bara en siffra. Jag känner mig inte som 60 och det ska jag nog faktiskt tacka idrotten för. Men det stämmer, jag har samma bild. Och vad kan du ha varit då? 16-17? Eller jag har inte riktigt exakt koll.
18 var 18. Nog någonting.
Ah, okay. 18. Ja, sorry.
Du var ordförande i Göteborgs innebandyförbund då runt 1991 och jag jobbade ungefär ett år på Göteborgs innebandyförbund och du var den som drev förbundet framåt.
Ja, men det stämmer. Jag var väl ordförande 89-92, eller jag är ganska bombig på att det var 89-92, jag är ju siffermänniska. Nej då, jag har goda minnen från hur vi träffades och vad heter det, Idrottens hus på, vad heter det där nere, Anders Perssonsgatan.
Nummer 18 va?
Ja, 18 hade jag inte koll på, men nej. Anders Perssonsgatan ute efter leden där, så att... Du har redan i det här samtalet fått hjärnan att gå igång och kommer fram goda, bra minnen.
Ja, precis. Det var ju mycket som hände där på 80-talet. Och du hamnade, det var väl en slump egentligen lite att du kom in i innebandyn?
Ja, det var det ju definitivt. Det är mycket som har varit en slump. Jag ville först bli sökte in till lärarhögskolan i Göteborg och kom in på tyska och engelska inriktningen. Men kände liksom att Jag var inte så förtjust i skolan efter gymnasiet. Så att när jag kom hem tror jag var en fredag, så sa mamma att nu har det kommit ett brev från försvaret. Ja, så tänkte jag, det var bra. Jag försökte ju få så få månader som möjligt. Men i det där brevet så stod det att jag skulle ha 15 månader på luftvärnet i Göteborg på Lv 6. Den korta varianten var ju att det var där jag sprang på innebandyn helt enkelt. Det här var ju 1982, så att innebandyn var ju fortfarande, den spelades ju över hela Sverige, men den var ju inte utvecklad som den är idag. Så att det var definitivt mer en tillfällighet. Och då när man skulle ha lag i seriespel på den tiden så var man tvungen att ha två domare, och du vet där alla skulle titta då i idrottsföreningen, för även om det var på regementet så var det ju formellt sett en idrottsförening, och Anders Bonnier, då tittade ju alla åt andra hållet, ungefär som man frågar i finns det någon frivillig i skolan eller i klassen. Så att lotten föll på mig där, så att det var definitivt en tillfällighet, annars hade vi nog inte suttit i det här Skype-samtalet idag.
Nej, precis. Det är ju lite kul, för precis vad man har gjort i Göteborg här nu. Vi ska fortsätta prata om hur allt börjar för dig, men det som är lite kul i Göteborg har man ju tagit tillbaka det här projektet att man måste ha domare, eller man måste ha domare för att få spela. Och jag har i helgen nu dömt första matcherna på 22 år. Så min fråga är till dig, du blev ju domare då, när dömde du senast?
Alltså innebandy har jag inte dömt på, det tror jag faktiskt inte ens jag kan. Jag flyttade till Stockholm 1999. Jag dömde ett antal matcher med Lasse Granqvist. Jag har dömt med Daniel Holm, som ju jobbade på förbundet och Svenskans valberedning. Och jag har inte riktigt exakt koll på vad han har för uppdrag idag, men sen han flyttade norröver. Men så det måste ha varit, ja, vad kan det vara? 2005 kanske. Så det var inte igår.
Nej, det är ju massa känslor som kommer upp när man tar på sig domarkläderna och tar fram domarpipan. Det är ju mycket minnen och man blir lite ödmjuk och sen så tänker man, varför gör inte fler det här att man gör comeback och hjälper innebandyn? För exempelvis i Göteborg har man ju jätteproblem med att hitta domare och man har ju mer och mer hamnat i den fällan att man har fotbollsdomare som kanske inte egentligen har den här kopplingen till innebandy.
Nej, men jag håller med dig. När jag förstod när du frågade sista gången jag dömer. Däremot så när jag flyttade upp till Stockholm så plockade jag upp mitt fotbollsdömande. Så att jag har faktiskt dömt då i herrdivision 7 och damerdivision 3 till och med förra året. För jag kände att fotbollen är det liksom ingen som vet vem jag är och så där. Och så vill man ju inte heller att, även om det antagligen inte händer något i de serierna jag skulle ha dömt i på innebandysidan, på pojk- och flickserier och kanske lägre herrserier, så är det bättre liksom att man ska inte ha den kopplingen när man har de uppdragen. Det är min uppfattning. Men fotbollen tog jag upp faktiskt, ja, typ 2005 också, och körde i 17 år. Och har faktiskt kvar uppdrag där, så att jag observerar, är domarobservatör i fotbollen och tittar på division 6 och neråt och yngre tjejer och killar som är på väg uppåt. Så att i söndags kväll var jag ute i fullt ösregn i åskväder och tittade på 90 minuter. Och den tycker jag är väldigt, en väldigt bra koppling, så att säga. Nu råkar det vara fotboll då, men det är en väldigt bra koppling, för normalt sett så sitter jag och vänder papper eller sitter i möten eller är på Riksidrottsförbundet eller något annat. Så att det är skönt att komma ut i verkligheten. Jag har en sån där, en sann berättelse. Jag kan lika väl säga vad det var. Jag dömde ett pojklag i Vasalund typ för bara typ 2 år sedan. Och då stod ledarna och babblade om det här med stöd för nya anläggningar. För att alla har ju ett behov i Sverige av anläggningar, oavsett om det är orienterare som inte släpps ut i skogen eller att det inte finns för lite plastgräs eller inomhushallar eller simhallar. Så frågar en av ledarna mig, jag kände inte killen, Men det där RF, vad håller de på med och gör de ingenting överhuvudtaget? Och då började jag ju le och flina. Så jag sa faktiskt att jag sitter i styrelsen för Riksidrottsförbundet och vi har ju ansvar bland annat för att se till så det blir fler anläggningar. Ja, då har ni ju inte fixat det där på ett bra sätt, sa han. Och sen hade vi ett bra samtal, så att den kopplingen är faktiskt ganska skön att ha. Men jag tittar för lite på innebandy rent generellt i Sverige. Så att det har jag faktiskt som nyårslöfte att jag ska, ja, ett tidigt nyårslöfte att nu ska jag bli bättre nu när den här serien har startat. Jag har ju ett gäng lag här i Stockholm som jag faktiskt kan åka till och vara där inom en halvtimme. Så det tänker jag göra, för jag saknar den kopplingen lite mer.
Mm. Vad är den största skillnaden som inom fotbolls, att det var fotbollsdomare och innebandydomare? Jag förstår att en skillnad är ju, som fotbollsdomare så behöver man ju planera var man parkerar bilen så att man snabbt kan springa ifrån arga supporters och spelare, eller?
Nej, nej Magnus, jag tycker nog personligen så har jag inte haft... eller också har man positivt förträngt det. Jag har känt, det är klart att man har blivit kallat ett och annat både på innebandyplanen och på fotbollsplanen, men det är ju mer liksom i stridens hetta. Jag tycker liksom att jag har aldrig under alla mina år känt mig liksom hotad eller på den delen. Jag tycker också generellt sett att svensk idrott och svensk innebandy och svensk fotboll har varit väldigt, väldigt bra på att jobba med ja, och att lära av varandra. Jag vet att många lagidrottare, eftersom jag sitter i Riksidrottsförbundets styrelse, de har ju infört för ganska många år sedan typ nolltolerans på könsord eller riktade svordomar. Och det är klart att jag kommer ihåg det som fotbollsdomare då den säsongen, för det var 2005, 2006, 2007 där någonstans. Det blev ju en jäkla massa röda kort de där första säsongerna när man kände liksom att det här måste jag verkligen visa ut för det där. Men redan säsongen två så hade ju ledare och spelare kalibrerat det, och då blir det ju mycket bättre klimat på plan. Så att det är fortfarande på det viset, det är min bild, att 999 spelare av 1000 är ju hur bra som helst, och det gäller ju ledare också. Och jag tror ju på att det är ju ledarna, det är ju ledaren eller ledarna och domaren eller domarna, det är ju vi som sätter det. Kan vi bara kommunicera med varandra då fixar det sig, även om det kan bli lite infekterat på plan i enskilda situationer. Dessutom är det ju faktiskt så, Magnus, att spelarna har ju oftast rätt. Oftast har ju spelaren rätt, men det måste ändå finnas någon som så sett bestämmer. Så det är ju mer matchledningen och ledarskapet, oavsett om det är innanför sargen eller utanför sargen.
Ja, jag kommer inte ihåg alla detaljer, men jag minns en match som du och Lasse Granqvist dömde i Göteborg. Dels var ni väldigt, väldigt glada att hänga ihop, vet jag här. Och jag minns inte vad det var för typ av match, men jag har nog aldrig upplevt så två taggade domare tillsammans på en gång. Hur ofta har ni dömt ihop, du och Lasse?
Nej, men det var som jag sa, det där är ju snarare runt 2000-talet, så det där är ju extremt. Det var liksom mer på skoj. Jag vet att Stockholms innebandyförbund hade ju, de satte ju en grupp äldre, ja det var ju gentlemen nästan, jag kommer faktiskt inte ihåg om det var några tjejer då som hade så att säga lagt av. Och vi tog ju inte några matcher för några andra, utan det var lite mer de här typen av kanske problemmatcher eller så. Och då jag kommer inte ens ihåg vad grupperingen kallades, men vi blev utskickade, det var efter jag hade flyttat till Stockholm. Sen var vi ju då, innan jag flyttade till Stockholm 99, för vi är ju kompisar sedan bra länge, så sågs vi ju. Ulf Andersson, Peter Hultman och alla andra. Och då hade vi också att vi dömde när vi träffades. Jag kommer inte ihåg exakt vad bakgrunden var där.
Nej, ja, det var, ja, ni var så taggade och gjorde perfekta signaler och perfekta riktnings... vad heter det? Alla domartecknen som fanns. Ja, ni var...
Domsluten kanske inte var de absolut bästa alltid, men det vet man ju aldrig.
Nej, men så kan det vara. Vad, Hur kommer det sig att du och Lasse hittar varandra? Ni klickade ganska tidigt, va? Det var ja, tidigt 90-tal.
Det var nog till och med 89. Vi har pratat om det där, jag och Lasse, så många gånger nu så att jag har inte exakt koll på om det var 89 eller 90. Men det var på en SDF-konferens. Jag är ganska bombis på att det var i Uppsala. Då kallade vi ju SDF-konferenser. Jag tror att man fortfarande i svensk invandring kallar det distriktskonferenser eller ordförandekonferenser. Du vet, när man inte har det här årliga årsmötet utan man vill ha ett en ytterligare möjlighet att kunna träffas. Så att det var helt enkelt på en sån konferens som vi sågs.
Mm. Ja, men om vi bara snabbt går tillbaka här då. Vad som hände var ju att innebandyn exploderade i hela Sverige och även i Göteborg, och man startade upp några av de personerna är involverade i innebandyn fortfarande idag. Jan-Inge Forsberg, Stefan Kraft i Göteborg bland annat. Och man fick en ordförande som hette Björn Kobbel, som det har blivit mycket myter om, och det var mycket som hände. Men vad man gjorde i alla fall, det var att man drog igång och skaffade kansli och startade en jäkla massa serier. Men sen så höll inte allt, om man säger så. Och du kom och tog över som ordförande då 89, kan det väl vara, sa du, va?
Mm.
Kan du berätta hur var den tiden och varför hamnade du som ordförande i Göteborgs innebandyförbund?
Det var nog också, då hade jag ju kommit in, då hade jag ju så att säga börjat döma. Jag tror att måste ha börjat döma typ 87 i alla fall, men det kan ha varit 86 också. Och sen rekryterades jag ju till domarkommittén. Det var ju Lennart Livenborg som frågade, och då blev jag tillfrågad om jag också ville sitta i SDF:s styrelse, och då jobbade jag ju på regementet på LV6 plus hade i olika omgångar var jag där respektive läste på Handelshögskolan, så att jag kom in som, jag tror det var ledamot, och av någon anledning så blev jag vald till vice ordförande, och sen blev det ju lite upphetsat där på ett styrelsemöte, och Björn Kobbel då, han avgick, och ja, helt plötsligt fattade inte jag, men var det, kommer inte ihåg vem i styrelsen som sa att vi har fått en ny SDF-ordförande nu. Jag frågade vem är det? Det är du, sa de övriga. Så att det var väl lite mer än, och jag kommer ihåg vi satt där på Eklandagatan, den lilla den nedre plan eller gatuplan, vad man nu kallar det. Det var någon kombination av nedre plan och gatuplan i backen där i alla fall.
Ja, det har nog varit en bilverkstad innan eller något sånt här, va? Eller i alla fall använts som det.
Mm. Mm, den var ju extremt liten där, så att det mötet kommer jag ihåg så att säga ganska väl. Men Björn gjorde ju, Kobbel gjorde ju ett väldigt bra jobb i min bild. Han kunde ju idrotten i Göteborg. Han var ju väldigt well connected, och han gick ju dessutom i klartext in med egna resurser när det gällde sargar och målburar och att köpa in och att komma in i anläggningarna och alltihopa det där. Så att min bild är, med ålderns rätt, man kommer ihåg det positiva. Min bild är positiv om honom och den tiden.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, och han var ju jättegammal då, tyckte ju alla då, eftersom egentligen ingen hade fyllt 20 och han, ja, han var väl
han
i alla fall...
Han är i min ålder nu.
Ja, precis. Det är lite intressant. Men den tidpunkten var ju väldigt härlig för alla som ville någonting. Det fanns ju plats för alla och det var ju obegränsat med vad man kunde få göra och om man verkligen bara ville, eller hur?
Ja, ja. Nej, men du har helt rätt. Vi hade väl, tror jag, domarkommittén, jag tror det var onsdagar. Vi satt ju och tillsatte domar ända fram till, ja, vi var ju i praktiken aldrig klara före midnatt, så att säga. Och det skedde ju mer eller mindre på ideell basis. Först hade ju väl förbundet bara en lönebidragsanställd i vart fall, och sen blev det ju två och tre, men det var ju ideella resurser och det var ju på ett annat sätt. Man satt ju även, i början hade vi ju inte, vi hade ju definitivt inte iPhonen, och vi hade väl inte heller, vi hade ju, till slut kom ju de där att man kunde ringa och lämna uppgifter på svararen hemma, och då kunde man ringa från någon annan plats och ta emot återbuden. Så att, nej, men det var en härlig tid, det håller jag med om. Men den blev ju också begränsande sen efter ett tag, att man var tvungen att fixa anställd personal och personer som kunde jobba med det här på dagtid. För du kan ju inte växa hur mycket som helst på ideella resurser. Folk har ju sitt jobb och sina studier eller sin familj.
Exakt. Och många som brann för innebandyn brann ju också för sina egna klubbar och sina egna lag. Så du fyllde ju en bra funktion som brand då, mer och mer för förbundets verksamhet då.
Ja, men det är rätt. Den har jag inte riktigt tänkt på, men det är ju sant. Alla som satt i distriktets styrelse eller i kommittéerna, de var ju ofta väldigt aktiva i sina egna föreningar. Nu, jag har ju haft många uppdrag inom idrotten, men jag har ju faktiskt aldrig varit ordförande i en idrottsförening. Eller ska man väl säga peppar peppar, fram tills idag då. Det är ingen som har frågat mig om det, men jag var ju kassör i Guldringen och jag var kassör i Pixbo Wallenstam. Men det är klart, det kanske jag inte riktigt förstod, men det var enklare antagligen, det fattade jag inte då. I och med att jag inte var förknippad med någon annan förening, för då ansågs man väl vara mer neutral.
Exakt. Och det är ju viktigt för vissa att man är neutral, för det är ju ofta det här att det är konflikter om spelare, om anläggningar. Ja, det kan ju egentligen vara vad som helst som man tjafsar om.
Och den har jag ju tagit med mig även internationellt. Och, ja, jag kan ju ge 10 exempel, men om man bara ska ta något exempel då, så... Jag kommer ihåg, jag var i Hamburg, det är inte så länge sedan, 2017. Jag är ganska bombis på att det var. De hade haft U19-VM bland annat, och det var då rejält med bråk i tyska förbundet. Och jag var nere i Hamburg, eftersom jag pratar tyska så kunde jag ju prata på deras motsvarande medlemsmöte då på tyska. Och jag pratade ju då några minuter om internationell utveckling, vad som är viktigt. Och sen kom jag in liksom, så drog jag parallellen att ni måste sluta bråka, för det var ju nästan fullt inbördeskrig, ska man kanske inte använda den termen, men och då var det precis som du säger, Magnus, då framkom det, nej, men ni har ju knyckt en av våra spelare och ni har inte gjort rätt för er och så vidare, och då tar man med sig det in i motsvarande sin distriktsroll eller sen klart, Tyskland får man inte heller glömma, det var ju också fram till 1989 ett delat land, så att det finns säkert en hel del andra låsningar där, men då är det ju bra om man är, så att säga, neutral, för att kommer jag dit då som IFF-president, så är jag ju inte där som så att säga tyst, då kan jag också vara lite mer neutral i den medlingsrollen, och jag kan dessutom dra paralleller till att, för då var det några som frågade, har ni inte haft bråk i Sverige, och skrattade jag, det är klart man har, det är bråk i alla Men det behöver inte vara något negativt ord, utan det är ju det är att man har olika uppfattningar både i föreningen och i laget om uttagning, men då är det ju bra om man är lite neutral och har haft den erfarenheten.
Eftersom du har så många år i branschen här så skulle vi kunna egentligen fastna på 2-3 år och prata, ja, egentligen ha ett helt avsnitt om vad som händer under vissa perioder här, men de flesta vet ju om att du är ordförande i Internationella innebandyförbundet. Men jag tänker att, kan du berätta, din domarkarriär gick ju bra. Berätta om 2 höjdpunkter i din domarkarriär som innebandydomare då.
Ja, det är klart att då är det när jag och Stig Hedström får döma 1990 den första faktiskt officiella SM-finalen på herrsidan mellan Gik och Lockerud, Jönköping och Lockerud. Och nu kommer jag inte ihåg vad det stod. Jag tror det stod 4-4 och sen blev det förlängning sudden death. Och då gör ju Keyyo Pollari mål i förlängningen. Men det är ingen utav domarna som ser att bollen är inne. Och om du hade tittat på videosekvenserna så kommer det ingen målsignal. Och Stig Hedström säger till mig att men vi kan ju inte godkänna det här målet, för jag har inte sett att bollen är inne. Då sa jag, men titta på bröderna Bernhardsson och alla andra, de sitter ju ner. Bolljäveln har varit inne, så nu går vi till sekretariatet. Ja, men vem var det som gjorde mål? Eller det kommer nog lösa sig också. Den är faktiskt sann. Det var liksom, för det gjordes mål. Då var det ju avslag på den tiden. Men ingen av domarna i den matchen såg att bollen var inne. Och det fanns ju inte några hjälpmedel eller någon tv-kontroll eller målvar. Så den är en härlig, ett härligt minne. Ja. Ett annat härligt minne, om jag ska ta det, det var Finland-Schweiz landskamp i Schweiz. Och jag och Kalle Seiler dömde. Och du vet ju att jag kunde ju se ganska bister och arg och sträng ut. Och då helt plötsligt så sitter det en spelare, en schweizare på utvisningsbänken. Och jag har inte sett att Kalle Seiler har vad heter det, visat ut någon. Så jag springer över till Kalle, vad har du kört ut spelaren för? Nej, jag har inte visat ut någon, inte jag heller. Då frågade ju Kalle då, för jag pratar också tyska. Nej, då hade de uppfattat att jag hade liksom fräst av, för de hade väl haft en kommentar på vem som skulle ha bollen på inslaget där då. Så att de hade trott att vi hade visat ut spelaren, så det var ju bara att ta in honom igen. Han var ju aldrig utvisad. Så att, men det är ju liksom många, många tusen år sedan. Och då, de delarna du sa 2, men jag ska faktiskt ge dig en till. Den nästan härligaste minnet, det var ju i Mölndals idrottshus. Det tror jag också var 90. Då var vi ju inte överens mellan Sverige, Finland och Schweiz om reglerna. Och då hade man ju i Schweiz hög klubba. Alltså så fort du hade klubban över knät så lyckades man få det till att det var liksom hög klubba. Och det gjorde ju att stod du med klubban över knät i eget straffområde, så kunde domarna döma straffslag. Även om inte spelet var där mer eller mindre, eller bollen var på väg in. Så att den matchen var ju en härlig match. Och det som faktiskt var då, det var ju att Andra Citron sa, för det var jag och Pontus Berger som skulle döma den matchen. Men då vägrade ju schweizarna spela, utan de hävdade att det skulle vara en svensk domare och en schweizisk domare. Och jag och Pontus tittade på varandra, och jag kommer inte exakt ihåg om vi lottade eller om vi att det kom fram. För det, Andra Citron kom ner till oss typ kanske bara någon timma före match, bestämdes ju det här. Så att den matchen fick jag döma med en kille från Schweiz, Gregor Scheidegger, en tandläkare från Schweiz. Och det var också ett minne, därför att den schweiziske domaren, han underkände ju Karjalainen och Pollaris och alla andras mål. Men när jag Och de underkändes då för hög klubba. Jag kommer inte ihåg om det var på framsvingen eller ovanför knät. Men då bestämde jag mig för att när fjärde bollen ligger i mål, då tänker jag springa till sekretariatet och tala om vem som att det är mål. Ja, självklart om det är ett korrekt mål. Så att det var också en härlig match på lite olika sätt.
Ja, så fort du trampar ner i forntiden här så ler man ju och tänker tillbaka. Det var ju ganska, måste varit väldigt häftig känsla att få döma den här första finalerna. Det var ju en bäst av tre matcher var det väl då, 89-90. Men innebandyn hade ju laddat för den här första SM-seriesäsongen då, man kallar det ju, inför så kallar man det för riksserien, men när väl säsongen drog igång så hette ju det SM-serien. Och man flyttade ju fram den här starten ett år, och det var ju många som tyckte att det var lite jobbigt, men med facit i hand så var det nog bra att man väntade ett år. Man fick nya målburar, de som fortfarande finns idag, och innebandyn fick mogna till ytterligare. Så, för det var ju väldigt vanligt också att man hade många roller, att man spelade och var domare. Och de här första åren så var det ju faktiskt föreningsledare som kunde döma andra matcher i högsta serien. Och så. Och det som också jag reflekterar över, det är ju också den här utvecklingen som har varit med regeltolkningar, för att just det som du beskriver, så var det ju det här med de olika reglerna som behövde trimmas samman på något sätt, eller?
Nej, men det var ju aldrig, så att säga, jag tycker så här, man ska säga, det var ju aldrig bättre förr, och ska man titta bakåt så ska man ju egentligen bara titta bakåt och kanske njuta av de minnena man hade, och sen så ska man lära av det man, så att säga, behöver utveckla. Och tittar du på matchledarskapet idag inom innebandy så är ju det är ju, jag tror till och med att vi kallar det fortfarande mer eller mindre matchledare, och inte att man är domare, utan det är ju att man ska leda matcherna. Och idag finns det ju egentligen inte, om jag tittar ur min internationella roll, så finns det ju, det finns inte att man har olika uppfattningar kring reglerna. Däremot så är det ju som, vad heter det, physical play, där är man ju kanske oenig då och tycker att vi i Sverige tillåter alldeles för tufft spel. Men reglerna som sådana är vi ju helt överens om, utan det är ju mer tolkningen i så fall. Så att där har det ju skett på ett jättebra sätt, oavsett om det är en match som spelas i Singapore eller Sverige eller Finland eller Italien, så är det ju samma regler, och vi är ändå överens om reglerna. Sen är det ju nivån då, hur mycket fysiskt spel man tillåter. Och där kan jag ju se att där har vi, jag hoppas jag inte byter samtalsämne, men där har vi ju en läxa att lära, att den måste vi ta tag i, och där har vi ju tagit tag i det också med de fyra större länderna, för att försöka få en samspel, för att det tillåts ibland, anser jag, för tufft spel.
Ja, på VM-finaler är det nästan fängelseregler, håller på att säga. Det är ju det ska spelas på gott och ont. Jag tänker att vi behöver komma framåt här i storyn om dig här. Det finns så mycket att berätta, men vi måste i alla fall landa i en sak till här. Du blir ju alltså ordförande i Svenska innebandyförbundet 1992. Och vad som händer är ju att året innan och kanske två år innan, så det händer ju så mycket och det bubblar så mycket, och någonstans så är det ju du, Lasse Granqvist, Per Jansson, ni är lite förbannade helt enkelt på några av de här stormötena som svensk innebandy har. Ni vill se att det händer mer saker, eller vad var det som bekymrade de här unga herrarna då för över 30 år sedan?
Nej, men du har ju helt rätt. Det var ju Örebro, Stockholm, Göteborg och även Småland då. Det var fler distrikt, men vi fyra får man nog säga var drivande. Och tittar jag bakåt så att säga och kanske analyserar varför så var det att vi kände att man blev inte lyssnad på så att säga på de utmaningar som vi hade i distrikt. Och sen var det ju också att året innan 1991 på ett SDFS, tror jag var i Varberg, då hade ju till och med Svenska innebandyförbundet tagit upp och hade som en lösningsmodell att man skulle lämna det internationella förbundet. Så att, men jag skulle vilja säga att framför allt var det att vi inte blev så att säga lyssnade på. Och då växte det fram, och jag satt inte fram mina skor så att säga och sa att jag ville bli ordförande, utan jag blev ju tillfrågad och jag kände nog en ganska stor tveksamhet för det då, för att den delen i så att säga i mitt liv. För när jag blev vald oktober 92, då var jag ju 28. Jag skulle faktiskt fylla 29 några månader senare, för jag fyllde i slutet på året. Så att jag blev ju en av Sveriges absolut yngsta specialidrottsordföranden. Men det var nog tur att jag inte fattade vad jag gav mig in på, för att då hade vi ju i Stockholm, i Väsby, ett Upplands Väsby, ett kansli på, jag tror det var typ kanske 4 pers. Så att, men det var liksom, det var härliga känslor kring det också. Men svaret är att nej, men vi blev inte lyssnade på, och vi kände nog också att man var på väg så att säga åt fel håll, inte minst på de internationella frågorna.
Ja, precis. Och vi fortsätter med spåret med Svenska innebandyförbundet. Du är ordförande fram till 99 och sen så blir du vad?
Sen blev jag generalsekreterare, så att och det vi gjorde då, det var att jag blev tillfrågad att ta den rollen, och då bestämde vi oss också att i det skedet flytta upp till Stockholm, för jag insåg att det kommer inte funka om man inte så att säga bor där liksom huvudkontoret är. Så att ja, det var mer liksom att den möjligheten kom upp på bordet. Det var också kanske inte lika mycket tillfälligheter, för då var jag inne i systemet och hade varit ordförande i, vad blir det, 7 år.
Ja, det är ju ganska vanligt att spelare och tränare flyttar för sin innebandy, men att göra den flytten som du och Camilla som ni gör, det är ju också en satsning på att man vill göra det här på riktigt.
Ja, vi visste ju inte riktigt då heller, därför att då hade ju våran son fötts och var ju knappt 2 år då. Så att, men då kände vi också det att då har man ju möjligheten att innan man börjar skolan och kanske sexårsverksamheten, så kan man ändå testa av det under 3, 4 år, så får man se om det liksom funkar. Ja, det fungerade, och så att på den vägen blev det.
Ja, precis. Och om vi skulle du kunna berätta, vad har du för uppdrag idag? Du sitter ju på många stolar, håller på att säga, men du har många uppdrag. Kan du berätta så att vi förstår vad du gör på dagarna?
Nej, men alltså i innebandy så är det ju enkelt. Då är jag ordförande eller president i internationella innebandyförbundet, och jag valdes ju första gången 1996. Så att det är ju mitt innebandy uppdrag idag. Och jag menar, det är bara att konstatera att sen jag valdes 1996 till idag, så är ju inte den innebanden, den har ju utvecklats rejält. Sen har jag också glädjen och förmånen att vara sedan 2015 ledamot i Riksidrottsförbundets styrelse och SISU idrottsutbildarnas styrelse. Och i och med att jag då är ledamot i Riksidrottsstyrelsen, så har jag också fått förmånen att vara ledamot idrottslig sakkunnig i kampsportsdelegationen. I Sverige och ett fåtal länder i världen så exempelvis boxning, proffsboxning, muay thai-boxning och alla idrotter som tillåter i sina regelverk att våld mot huvudet, då får inte det specialidrottsförbundet fatta de besluten, utan då ska kampsportsdelegationen fatta det beslutet. Och i den delegationen så sitter det två läkare, två jurister och två från idrotten. Och vi har möte i praktiken varje månad. Och sen har jag också uppdrag för Internationella danssportsförbundet. Där sitter jag som ledamot i deras etiska kommitté. Så det tror jag är mina idrottsuppdrag idag. Det är mina idrottsuppdrag.
Ja, de två sista är lite överraskande, eller?
Mm. Alltså danssportförbundet, det är helt enkelt, det har jag fått eftersom jag ju sitter som president i ett internationellt idrottsförbund, så träffar man ju en mängd andra olika idrotter, och då säger de etiska reglerna, det är samma i innebandyförbundet, alltså i IFF, att den etiska kommittén ska vara på armlängds avstånd och måste bestå av sådana som egentligen, de kan kunna dans, eller, men de får inte ha en koppling till danssportförbundet. Och det är likadant i IFFs Ethics Commission. Där är det ju ledamöter som inte är kopplade till innebandyn. Så att det var mer att jag kände presidenten i det här fallet en dansk som är fortfarande president för Internationella badmintonförbundet, Paul Erik Höjer. Och den vägen blev jag tillfrågad om dans. Och jag fick samma känsla som du hade, att mycket kan jag, men dans kan jag inte. Men jag har ju också lärt känna Svenska Danssportförbundet i min roll i RF då. Mm.
Jag tänker att vad mycket du lär dig när du är på andra arenor, om man nu tänker RF då. Och det måste komma upp en otroligt många frågor som man också kan ta in i innebandyn, och att du får en ännu mer bredare bild över hur innebandyn ska ta sig framåt, eller?
Nej, men du har en bra poäng där, Magnus, att jag tror att mitt råd är att ska man ha, så att säga, innebandyuppdrag, det är ju lätt att säga då, men det gäller att man ser utanför sargen, både inom innebandyfamiljen, men också att man är öppen för input från andra idrotter, för vi kan lära om, alltså det är ju glädjen till idrotten som gör att man håller på med de här uppdragen. Och sen spelar det egentligen inte så stor roll om det är gymnastik eller dans eller boxning eller innebandy. Nu tog jag individuella idrotter, men du kan ta lagidrotter också. Om du sysslar med lacrosse eller om du sysslar med amerikansk fotboll, så gör du ju det för att du brinner för idrotten. Och då tror jag definitivt, eller jag vet att man kan titta på det både ur ett organisatoriskt perspektiv. Jag menar, jag lär ju mig mycket om man tittar på hur de andra internationella förbunden är uppbyggda och vilka misstag de har gjort och vilka utvecklingsmöjligheter de har. Så då kan man ju lära. Och det kan du ju göra även om du sitter i ett svenskt förbund eller om du sitter i en svenska föreningen Svenska Superligan eller i Svenska innebandyförbundet. Och det vet jag ju att man lär från de andra ligorna och de andra förbunden, och samma samarbete ska du ha på distriktsnivå, på STF-nivå, på idrottsföreningens nivå också. Min högst personliga uppfattning är att jag tror att det, man vill ju oftast hålla på med innebandy, självklart, det vill ju jag och du också, då vill man organisera sig i en innebandyförening, men det finns också en hel del fördelar faktiskt med att man har flera grenar i en förening. Jag tror att samverkan, om du har exempelvis en handbollsförening, en innebandyförening och en fotbollsförening, kanske inte det var det bästa exemplet, men i samma förening så får du förståelse för, och det funkar bättre för den enskilde tjejen eller killen som utövar. Det behöver inte sättas på kläm med att det seriespel pågår parallellt och så vidare. Så att du kan lära av de andra idrotterna. Och du ska vara nyfiken på det lärandet också. Det är mitt råd.
Ja. Ordförande i Internationella innebandyförbundet sedan 1996. Alltså, sen VM-finalen i Globen 96. Mm. Det har ju runnit ganska mycket vatten i ån sedan dess.
Ja, det har du ju definitivt. Och jag tror man kan se det på lite olika sätt. En period 96, det är ju likadant då. Då hade vi ju noll kansliresurser, noll tjänstemän. När jag valdes, så att säga, 96. Så då kan man nog säga att den första perioden där tillsammans med mina styrelseledamöter, John som då var, som idag är generalsekreterare med flera i styrelsen, då var det ju att sätta organisationen, att se till så vi fick rätt typ av kommittéer med mera, så liksom vi fick igång domarskapet, utveckling och kursverksamhet och faktiskt börja titta på, för 96, det var ju formellt sett det första VM:et, och 95 hade vi haft ett öppet VM i Schweiz, och 94 var det ju EM:et för första gången i Finland. Så att också börja titta på de här multisporteventen. Och då fick vi ju första anställd i form av Stefan Kratz som svenskan hjälpte till och finansierade delvis då. Och sen är ju nästa större sten, eller vad heter det, vägsten är ju, det är 2005 när vi flyttar och får ett större kansli då i Finland, och John blir generalsekreterare och vi börjar anställa personal. Så att det är ju nästa fas i den delen. Och då, det är där jag ser att jag har ju inte haft, även om jag är för president, så har det varit väldigt olika tidsperioder. Det har varit 96 var det på samma sätt som det var liksom 89 i Göteborgs innebandyförbund och så vidare. Så det har varit olika faser, och då har man kunnat känna glädje för att utveckla de olika faserna. För det tror jag är uppdraget. Du måste känna att du brinner för dina frågor. Sen kanske det är få som har verkat under så många år, för det är klart att när jag börjar räkna, jag fick den frågan för ett tag sedan och då råkade jag räkna fel. Och då sa jag, nej men 1924 så kom jag varit ordförande i 18 år, och tittade personen på mig och sa, men är det inte 28 år då? Jo, det är det ju faktiskt.
Ja, nej, det är ju helt galet egentligen vad tiden går. Som många vet så har jag också varit med under hela den här perioden, så jag behöver inte googla när jag ska prata med det här ute, utan jag har det i ryggmärgen såklart. Men vad som händer då 1996, det är att man genomför första VM:et och blir ju en succé med Globen och snygg produktion, TV-produktion, och innebandyn får ju i Sverige väldigt stor uppmärksamhet. Sen tar man ju ett par steg, naturliga steg tillbaka. Eller ni placerar VM i Tjeckien då, och det är ju egentligen tack vare Czech Open som ni tvingar nästan tjeckerna att ta VM:et då för att få en spridning, eftersom kanske Schweiz och Finland inte riktigt känner sig redo att ta rygg på Sveriges osannolika framgångar från 96. Men 2002 då så känns det nu när vi tittar tillbaka, då är det ju första gången som IFF gör ett häftigt VM-arrangemang då med en turnering i Hartwall Arena. Man har 24 deltagande nationer och hela världen är samlad på samma plats. Det var ju en fantastisk vecka i Finland. Det är ju 20 år sedan nu.
Nej, men det gjorde ju Finska förbundet ett jättejobb, och inte minst John då som var högst ansvarig för VM:et som Secretary General att genomföra det. Och det var ju dessutom då ett ytterligare jättestort steg framåt, för att 98 i Tjeckien, som du säger, 2000 i Norge var det inte den typen av anläggningar, och vi var inte den typen av TV-produktion, och det är klart att det är lättare i den typen av anläggningar också. Nu på tal om vad man nu spelar, då hade vi ju, då kallade vi väl det för A och B, och B var ju i bunkern i träningsanläggningen även i Hartwall. Så att, men framför allt den typen av multisportevent gör ju det också mycket enklare, för att då kan ju liksom alla, det jag var inne på tidigare, alla kan ju njuta av ett VM på ett annat sätt. Det är liksom inte bara ska åka buss eller bil eller spårvagn någon timme eller två emellan, eller att det är uppdelat, utan alla kan liksom lära av det. Men det blev ett ännu bättre proffsigt VM ur ett organisatoriskt perspektiv, kopplingen till tv-produktion, allt annat runt omkring. För ska vi vara ärliga, 96 i Globen så hade vi nog inte riktigt, vi förstod nog inte egentligen vilken succé det var. Vi klarade liksom inte riktigt av att ta hand om det heller. Och det är ju ingen kritik, utan det är bara krasst konstaterande att så var det då. Därför att det var ju helt fantastiskt att vi hade 15 100, jag lär mig aldrig om det var 107 eller 108. Men
106. Det var,
ja, du ser, jag har inte koll, du har bättre koll. Men det var väl egentligen bara Paven och Bruce Springsteen, tror jag, som kunde matcha de siffrorna vid det tillfället. Så att du har helt rätt, 2002 är ju en sån målstolpe.
Ja, och sen den, om man säger framgången, för det var även en framgång för finsk innebandy med många tv-sända matcher. Det ledde ju fram till lite senare, som du säger då, 2005, att finska staten har ju varit med på IFFs uppbyggnad av kontoret och tagit ett ansvar, ekonomiskt ansvar, eller hur?
Så är det, alltså det är ju IFFs kongress, general meeting, som bestämmer var vi ska ha vårt legala säte. Och det har vi ju i Schweiz. Men sen är det ju, så att säga, sen är det ju IFF-styrelsen som bestämmer om generalsekreterare, och IFF-styrelsen som bestämmer om var headquarters ska vara. Och där har vi ju finsk innebandy mycket att tacka. Och de har ju, till skillnad från oss i Sverige, och jag kan inte i detalj alla länder, men en del länder gör ju som Finland gjorde. Vid det tillfället så var det ju inte bara, då hade man ju internationella orienteringsförbundet där också. Så de hade en helt annan strategi och har en helt annan strategi med att se möjligheter att kunna ha internationella förbund på plats via sitt utbildningsministerium. Så det gjorde ju, och gör än idag, att vi får både ett ekonomiskt stöd och att vi kan, så att säga, kan lägga resurserna på att utveckla.
Och internationella innebandyförbundet har haft olika strategier, och en strategi var ju att man skulle nå 75 medlemsnationer för en 15 år sedan eller någonting runt. Det är så svårt med åren här, om man tycker att allt är 10 år sedan, men så brukar det inte vara 10 år, utan det, men det är x antal år sedan där ni hade en strategi att ni skulle nå ett extremt högt antal medlemsnationer.
Det var kopplat till, då får man se det i den tidens anda, därför att vad det var kopplat till var ju att då var antalet länder, och är ju fortfarande, för att få så kallad IOC recognition. Alltså innebanden, vi kom ju in år 2000, så kom vi ju in i det som då kallades, ja, nu kallas det för GAIS igen då. Idag kallas det för Global Association of International Sports Federation. Det var ju då vi, så att säga, egentligen kom in och blev ordentligt internationellt, som, alltså IFF som förbund och idrott blev erkända. Och sen jobbade vi ju med, och fick 2008 så fick vi provisional IOC recognition. Och då var ju antalet länder, nu har det utvecklats att länder är fortfarande viktigt, men det är ju att du har länder på alla olika kontinenter. Så att man ska se det målet, ska man ju se i den tidens anda. Idag är ju antalet länder inte det absolut viktigaste. Sen självklart, det är klart att om du tittar på bordtennis och en del andra och basket som har liksom, ja, de har liksom plus 200 länder, de har fler länder än vad man har i FN. Så det är klart att det är ett tecken på att man har spritt sig, men antalet länder, men det var den bedömning vi gjorde då. Och då får man ju, det är ju liksom också, bedömningen gjordes ju för över 20 år sedan.
Exakt. Jag känner här, hela tiden så är det så svårt, och hitta fokus i våra samtal här, för jag tycker ju att det här är så himla kul, alla delar och grotta historien. Men sen är det ju de som lyssnar och tittar på det här, en del har varit med i hela resan och en del tänker ju bara i nuet och man bara tänker, det kan handla om 3x15 speltid eller när kommer lag 5 ta sig till VM-final eller semifinal. Men vad jag undrar, det är ju så här, vem ska driva internationella frågor? Jag vet ju att Svenska innebandyförbundet är med och stöttar internationella verksamheten och förbundet på olika sätt, men man har ju ingen utsedd person som ansvarar för internationella frågor. Däremot så har man ju en enormt många, man har väldigt mycket olika koncept igång. Det är 50-50, det är innebandy för gamla, unga, ja, men det drivs ju inga frågor om internationell utveckling, och tänker jag, eller gör det det, eller borde vi bli bättre i Sverige på att prata om de här frågorna? För att om vi tar 1996, då fanns ju det här drivet i föreningarna bland spelarna att vi också skulle ut och missionera, och det känns som vi inte riktigt är där i svensk innebandy.
Jag tror man ska lyfta upp det ett steg till. Om jag tar på mig min riksidrottsstyrelsehatt så är det som så att vi har ju träffat med de olika idrottsförbunden i Sverige ur RFs perspektiv, och då lyfter vi ofta den här frågan, det vill säga att svensk innebandy är inte annorlunda än många av de andra stora lag och individuella idrotter. Jag tycker man gör det man kan och man är framförallt positivt inställd till det. Sen kan man resonera kring, jobbar man med frågorna på rätt sätt eller jobbar man aktivt i någon riktning, men det jag ser, Magnus, generellt sett på de flesta specialidrottsförbund i Sverige, så har du rätt i att de internationella frågorna är inte på dagordningen. Och det tror jag är ett råd jag ger. Det vill säga att det kan låta lite mossigt, men det ska stå internationell utveckling på varje styrelsemöte i ett svenskt idrottsförbund. Därför att då kommer frågorna upp på samma sätt som man tar upp liksom ligautveckling eller marknadsutveckling eller jämställdhet eller alla andra viktiga frågor. Så att det är ett råd för att de överhuvudtaget ska komma upp. Sen tror jag också att inom det, när man väl har tagit upp det, så måste man aktivt, och där har du en poäng. Det kan jag känna som feedback då till de större innebandynationerna, att generellt sett, och det gäller inte Sverige utan det gäller alla, så prioriterar man nog inte aktivt. Man är positiv till internationell utveckling, men man kanske står och gräver i sina egna frågor, vilket gör att man ibland inte alltid ser den långsiktigheten. För där har du ju också ett andra råd jag måste ge dig. Det vill säga att ska man ändra ett VM-format, ska man ändra Future of Global, ska man ändra spelupplägg, kvotering, ska man, det är ändå, skulle jag säga, lite enklare frågor. Men de här frågorna med hur man får, som du var inne på, lag 5-10 att stänga gapet och att kunna spela med de idag kanske 4 större nationerna, då krävs det ju ett aktivt utvecklingsarbete. Och där är mitt tredje råd, det vill säga att där måste Sverige, Finland, Schweiz och Tjeckien och några till, även Danmark och Norge som är med stora, Polen med flera, ta ett större ansvar och vara mentoradept till ett antal länder. Men det känner jag att de frågorna har vi nu börjat komma så pass långt i, så jag är övertygad om att det kommer vi att se ett ökat bättre samarbete.
Ja, jag känner ju att de senaste 20-25 åren så är det ledare som har sportsligt ansvar som har styrt många, många frågor. De senaste 25 åren så möts ju egentligen bara Sverige, Finland och Tjeckien. Så alla 4, Sverige, Finland, Tjeckien och Schweiz. De har ju mött varandra år ut och år in och väljer att bara spela där. Och är det så himla viktigt egentligen att de fyra nationerna möts hela tiden, eller borde man splitta upp det? Alltså, vad är det som är viktigt för innebandy nationellt? Är det att alla lag blir extremt samspelta och får perfekt motstånd varje enskild match, eller är det att vara ute och sprida idrotten? Alltså, varför har vi ett landslag? Och vad ska vi göra med den internationella, det internationella utbytet? Det är det som man kan undra lite.
Alltså, jag ska ju inte recensera landslagsutveckling i något enskilt land, och än mindre ska jag definitivt inte recensera landslagsutvecklingen i mitt eget land, för det är inte mitt ansvarsområde. Men den frågeställningen som du har, den är ju jätteviktig, och mitt svar är ju, och då tillhör inte jag någon landslagsledning eller någon annan typ av ledning, men det är ju att man inte ska spela mot varandra, utan att man ska spela mot de som är rankade fem och neråt. Och när jag pratar med vice ordförande i schweiziska förbundet, så säger han, Jörg, där att de kan mycket väl tänka sig att spela mot lägre rankade lag. Och han säger också att han inser att det kommer bli världens storm från de ledningarna kring de lagen och så vidare. Att man, så att det gäller ju att ha någon typ av balans. Det behöver ju inte vara antingen eller, men det är ju kritik. Vi har ju en motion från Norge till kongressen i år som pekar på det här, att utbytet måste breddas. Så du har ju en bra poäng, och att man kan inte bara spela mot varandra, för att det kommer. Men sen är ju spelandet bara en del i utvecklingen. Det är ju så mycket mer. Du kan ju inte utveckla i Tyskland, Polen, Slovakien och så vidare bortåt genom att du spelar två matcher till per år, utan det är ju att du måste ha ett samarbete på tränarutvecklingen, på domarutvecklingen och ja, vad du nu än vara månde också.
Okej, om vi ska gå in på nutid, och vad händer nu med internationell innebandy? Vilka beslut har ni tagit nu det sista året? Berätta, var befinner vi oss med allt?
Alltså, då tycker jag man ska börja med att vi har ju en strategi lagd som kallas Strengthening the Foundations, alltså grundvalarna. Man ska börja bygga huset från botten och uppåt. Och den pekar mot 2032. Det är en bit framåt, men det är ändå inte så långt framåt. Och då finns det fyra pelare där, och jag ska inte gå in på alla de fyra pelarna, men awareness och visibility är ju en av dem. Det vill säga att vi ska bli mer kända i hela världen och att vi ska synas mycket, mycket, mycket mer. Och då vill jag lyfta att det som händer nu exempelvis på att fler runt om i världen vet vad innebandy är. Det tror jag är jätteviktigt med de här multisporteventen. Och du och jag som svenskar och som europeer kanske inte då säger så här, men spelar det så stor roll att vi är med på SEA Games, de 11 länderna i Sydostasien som spelar? Är det så viktigt att vi nu 2023 ska vara med på Asia Indoor Martial Arts Sports i Thailand, och sen kommer det bli en utmaning när nästa utav de eventen dessutom ska gå i Saudiarabien, så då kommer det bli en massa andra aspekter på varför vi ska spela där eller inte. Men multisporteventen tror jag, de är oerhört viktiga, och de är framförallt viktiga för oss europeer och för oss svenskar, för vi kommer ju till slut inte kunna växa mer i Sverige eller gentemot våra grannländer eller i Europa. Så det tror jag är viktigt. Det kommer att hända. Det är också spännande att vi från 2025 ska då börja med Eurofloorball för första gången med åtta länder. Och så får vi se så att Europa har ju varit ganska dåliga på att ha de här multisporteventen. Så att multisportevent är viktigt, och där händer det mycket. En annan del som jag också kan lyfta, det är ju att jag känner också det att intresset för att nu då vi ska ta fram en egen OTT-plattform och kunna sprida innebandyn, och det börjar ju så smått nu med den plattformen i i Schweiz nu på herr-VM. Och att framförallt att det är avsevärt mycket fler länder som vill sända från de här multisporteventen. Där är det två. Det finns massa fler saker som säger viktiga. Och nu sa jag två då, men jag ska säga en sak till. Det som kanske inte heller är en partyhöjare, men det är att det är fler länder nu som också blir medlemmar i sina nationella olympiska kommittéer. Och det ska inte underskattas. Brasilien exempelvis, innebär inte stor i Brasilien, men där har man nu blivit insläppt och är medlem i brasilianska olympiska kommittén. De här tre sakerna, alltså multisportevent, att vi syns på tv, streamas, har en egen ny plattform och att man jobbar med idrottspolitiken och att man kommer in i finrummen. Där händer det mycket. Mm. Men sen för den enskilde utövaren och spelaren i den svenska innebandyklubben eller den finska innebandyklubben, de ser ju inte det i ett första skede.
Nej, du drog många saker på en gång här, men EM 2025, det är en landslagsturnering för seniorer.
Vi börjar med herrar, åtta lag, och vi ska ju planera för när det skulle funka, så kan man utöka det till 12. Och sen ska det ju vara som så att det blir ju som handboll och fotboll och så vidare. Eller handboll är, tror jag, bästa exempel. Det vill säga att det året du har VM för herrar, då har du EM för damer och tvärtom.
Ja, och tittar vi framåt i kalendern då, så har vi 2024, då har vi VM i Sverige då. Och 2025 då, så blir det EM då någonstans bland de här topp 8 nationerna.
Mm. Alltså vi har ju precis gått ut med det nu då. Även om formellt sett beslutet inte fattas, för det ska ju fattas den 11 november här om några veckor. Men det står också att vi har börjat söka, för att inte tappa tid, så vi har börjat söka. Så att jag känner, Magnus, att det kommer nog inte vara något problem att hitta organisatörer för då EM från 2025. Det kommer att fixa sig, utan det blir mer så att säga omfattningen kring, för det gäller att inte... Ja, skulle vi börja med 12 eller 16 lag då, jag tror inte det hade funkat, utan det här kom vi fram till att 8 blev bra.
Mm. Jag vet att ni fördelar ut U19-VM. Där sprids du på mer utvecklingsländer. Så hur kommer man tänka kring EM? Är det så att det ändå kommer hamna i några av de här större länderna för att säkerställa tv-sändningar och den typen av, eller går det att jobba bredare med det här EM-konceptet?
Det går definitivt att jobba bredare, men det är faktiskt lite för tidigt, för jag har inte riktigt koll på vilka som känner sig manade där, utan vi får ju se. Och det är satt ett ganska kort datum också, för att jag menar, nu ska vi se, september 2025, det är faktiskt det är 3 år kvar. Så att, men det, min bild är att om du ändå tittar på de 8 länderna, så har ju alla de 8 länderna mer eller mindre haft, i vart fall har de ju haft U19, och många har haft dessutom kval till VM och är bra arrangörer, så att på volymen så sett. Sen är ju naturligtvis ett EM med 8 lag större att arrangera, men alla de 8 har ju mer eller mindre, som är då sportsligt kvalificerade, har ju redan haft den typen av evenemang. Så att jag ser med tillförsikt fram att vi kommer att få en bra utveckling, och då kommer det bli en bra organisatorisk utveckling också i de länderna. Och de kan liksom, jag menar, ja, hade det varit i någon av de större nationerna nu kanske de inte sportsligt sett kvalificerar sig, men om vi tittar efter 2025, utan vi tittar liksom 2026, 27, 28, 29 och 30, då hoppas jag ju att ett EM går i Tyskland, Spanien, Italien av mängd andra skäl. För de är ju de stora länderna, och där det finns potential. Det är inte vi här uppe, men vi är det på ett annat sätt i de nordiska länderna.
Ja. Och då pratar de om att det ska ligga ungefär i september då, varje år då.
Det är så det är tänkt. Alltså förslaget som har gått ut nu, det är ju internationella veckoslutet i september, och vi börjar 2025, vi börjar med 8 lag, och att organisatören respektive de 7 då i det här fallet från tidigare VM är är kvalificerade. Men det finns en öppning också. Man måste ju börja någonstans. Att, jag tror personligen att efter ett tag så kommer det där öka då från 8 till 12 länder.
Mm. Förra säsongen så måste du ha skruvat på någon riktig turkula där med evenemangen där, för att vi hade ju något som hette covid som spökade lite, men ni lyckades genomföra otroligt många VM-turneringar på kort tid på något sätt. Men det som var väldigt intressant, och det kanske egentligen bara ju, ja, det är väl inte enbart jag, men jag har i alla fall uppmärksammat det lite, som ändå var lite historiskt med VM i Finland för ett år sedan, det var ju det att arrangörerna tog ju betalt på riktigt för finalbiljetterna. Och det var ju lite historiskt och lite spännande och kanske också efterlängtat att man faktiskt fick betala för att, alltså marknadsmässigt pris, om man nu tänker vad en konsertbiljett kostar på Friends Arena eller Ullevi eller vad det nu kan vara, så tog arrangörerna betalt.
Nej, men alltså jag säger så här, Finland är ju extremt bra på att organisera innebandy events. Nu är inte de enbart de bra, men Sverige, Finland är jättebra. De är liksom också kan tänka nytt. Och du kan ju också faktiskt dra där, Magnus, en parallell till ja, när var det vi hade hockey-VM i Sverige och Finland? Var det 2012 och 13 eller 13 och 14? Jag kommer inte ihåg, men skitsamma. Där var det ju en slutsats att finsk ishockey gjorde ju en jättevinst och svensk ishockey gjorde en jätteförlust. Och man hade också, och det var exakt samma förutsättningar. Jag kommer inte ihåg om finalen gick i Sverige eller Finland, men man hade exakt samma förutsättningar. Och där tror jag, återigen, vi måste lära av varandra. Så att det är ju helt rätt att vi måste börja ta betalt för produkten. För här är det liksom inte allmänhetens åkning, utan här är det ju faktiskt VM. Men alla, Magnus, håller ju inte med om det. Alla håller ju naturligtvis inte med om det, och alla håller inte med om att man, när man har spelat färdigt i turneringen, så måste man köpa sina biljetter, för då räcker inte akkrediteringen. Men, och det är ju en balansgång, och jag tycker ändå att vi har hittat en ganska bra balansgång just på den frågan idag. Men förståelsen brukar öka väldigt, väldigt mycket när man sen själv sitter där och ska arrangera. Och man inser att det är inte att bara åka över på ett VM-kval och inte få allt serverat, för man får ju oftast pröjsa precis allting, men när man då helt plötsligt ska fixa bussar och entréer och biljettförsäljning och, ja, du förstår poängen.
Ja, nej, men jag tycker ju att det är självklart att man kan betala 800-900 kronor för en VM-finalbiljett om man också tänker på att den kanske spelas, det är ett VM var tionde år, och då är den investeringen inte så stor, tänker jag. Det är klart att man ska ha respekt för att saker kostar pengar och att alla inte har råd, men då kanske inte alla har råd. Men sen tycker jag att det är hål i huvudet om man faktiskt spelar i turneringen, att man inte kan sitta någonstans på läktaren. Så den kritiken tycker jag är befogad, att framförallt om du då också har åkt från långt och betalt ditt VM-deltagande själv. Så där hoppas jag att det blir bättre för dem som vill stanna kvar då. Men vad annars är det som är, det spelades ett V eller en World Games i USA som var historiskt på många sätt för svensk del att spela landskamper i USA. Jag har väl inte riktigt trillat av stolen, om jag ska vara helt ärlig, så under och efter den här turneringen?
Nej, du får ju i så fall ställa följdfrågan om jag inte förstår det rätt. Men du har ju en poäng att World Games är ju, om vi börjar med fördelarna, så är World Games är jätteviktigt för våran internationella utveckling. Då är den viktig, om den är viktig för internationell utveckling så är den viktig för alla länder. Det vill säga att vi finns på mer multisportevent. Och jag vill säga direkt att USA Floorball och organisatörerna gjorde ju ett kanonjobb. För jag menar, innebandyn är inte känd i USA i en jättestor utsträckning. Det blir bättre och de gör ett bra jobb. Men den är definitivt inte jättekänd i Birmingham, Alabama, i den delstaten. Men så att jag blev positivt överraskad att vi ändå hade faktiskt tämligen bra publiksiffror. Vi var ju dessutom en av de få idrotterna som genom IFF-kontoret och Johns försorg gjorde en bra TV-produktion, att vi streamade matcherna. Sen att dessvärre att amerikanerna lyckades med konststycket att få ett internet som inte funkade, vilket ju backlashade på oss och vi fick berättigad kritik. Att man inte kunde ta emot och se matcherna. Det är ju bedrövligt, men det var ingenting som vi kunde råda över. Och sen finns det också någon som heter Olympic Channel, alltså IOCs olympiska egna TV-kanal. Så att det var oerhört mycket positivt. Men på baksidan av myntet, jag tror det är lite det du är inne på, att uppbyggnaden inför World Games lämnar ju mycket övrigt att önska, att man kanske i våra 77 länder inte har orkat promota World Games på ett bättre sätt och liksom ta hem signaler. Okej, man kan alltid gömma sig med att det är tidsskillnader och så vidare, men du kan ju fortfarande jobba med highlights och annat som i så fall kan komma ut i media i Sverige och i de större innebandynationerna. Så att den delen, och det var det du menade, så jag tror du kan fråga många, många i de 10 största innebandynationerna. De vet nog faktiskt knappt vad World Games är.
Nej.
Jag hoppas att det inte är så, men det måste vi ju jobba vidare med. Och nästa event går ju dessutom i Kina 2025 i Chengdu. Så det är ju samma typ av utmaning för både internationell sida, att vi är ju inte jättestarka i Kina. Men det är viktigt att vi är med på de här multisporteventen. Och den känslan har jag stort känner jag att de flesta länder ändå, våra innebandynationer känner en stor förståelse för.
Ja, men vad jag några av mina tankar är ju så här lite att när vi väl får chansen så är det ju bra om vi hjälps åt och tar chansen här. Jag säger inte att IFF ska lösa alla saker, utan här krävs det ju att alla landsförbund jobbar tillsammans här, och jag känner att den här turneringen i USA slarvar bort lite, och jag tycker självklart att svensk innebandy och finsk innebandy, de ska ju bussa ner mediepersoner från, alltså svensk innebandy skulle se till att all viktig media var på plats i USA och för att förmedla att vi är i USA och spelar. Och samma sak skulle tjeckisk innebandy göra och finsk innebandy. Så att vi på något sätt bygger också sporten här hemma också. Att vi tar sådana här historiska beslut. Och sen så behöver ni stöd, IFF. Ni är ändå en ganska liten organisation och ni kan inte lösa allt själv. Så att jag känner att det är många bitar som hade kunnat göra bättre. Så. Jag vet fortfarande om att Sverige vann hockey-VM-guld 62 eller vad nu är. Jag har fortfarande en minnesbild när man ser de här gamla farbröderna gå med cowboyhattar och med bucklan på vet du, flygplanet. Jag har inte sett en enda bild. Jag säger inte att de svenska spelarna ska ha en cowboyhatt. Men jag har inte sett en enda amerikansk flagga. Jag har inte sett någonting som bygger någon form av myt att Sverige har vunnit en turnering i USA. Och det är ingen kritik riktad mot någon specifik organisation eller så, utan det finns så mycket mer vi skulle kunna göra för att förmedla en positiv bild av innebandyn, tänker jag.
Ja, men det finns ju en mängd ursäkter. Jag ska inte ta de ursäkterna, men om vi tittar på när vi hade det i Wrocław i Polen 2017 blev ju det då. Så det är klart vi har haft covid, så att jag får väl ha lite ursäkter då, men då hade vi ju möten mellan topp 10 länderna åren före. Och jag tror att vi måste ta ett omtag, därför att nej, men jag håller med dig. Det är ju, om jag också genomför, vilket jag har gjort och har googlat, så är det ju extremt lite som syns i de fyra större nationerna. Så är det. Men däremot så är det ju som så att, och där måste vi lära av de andra nationerna, för att ser man då exempelvis, tar man Lettland som var på World Games, som dessutom fick en jättebra start i turneringen med, var det 4-4 i öppningsmatchen där mot Sverige. De har ju ett helt annat koncept, för då är också deras motsvarighet till Riksidrottsförbundet och deras motsvarighet till Olympiska kommittén inblandad och tar ett övergripande ansvar och skickar en tjänsteman från Riksidrottsförbundets kansli motsvarande och en politiker från styrelsen och någon som är kameraperson och håller ihop det där lite grann. Så att det finns en mängd saker som vi kan lära av hur de andra nationerna gör på multisportevent. Så att, nej, men feedbacken är, du skulle kunna ha varit mycket, mycket tuffare i feedbacken. Det finns extremt mycket som vi kan utveckla där. Jag har samma känsla av att då blir det liksom ett skott i rymden här, istället för att det blir ett stort fyrverkeri som fortsätter mellan eventsen också.
Ja, nej, men jag kanske kommer tycka till mer i ämnet framöver här. För att vi får inte glömma av att nu har vi blivit, alltså innebandyn har gått in i en fas där många förbund har blivit precis som det är runt om i Sverige, att det finns en massa kommunikatörer som ska förmedla information, och nu så styr ju kommunikatörerna väldigt mycket, och det blir ju ganska märkligt när då exempelvis Sverige och Lettland spelar en match och det som kommuniceras hem, det är att försvarsspelet fungerade bra och att ja, andra femman var duktiga. Alltså man hårdrar inte någonting och förklarar hur historiskt det här var, att Lettland nästan höll på att besegra Sverige, och man frågasatte inte någonting resultatet, eller gjorde det intressant, utan man slätar över det på något sätt, att nu ser vi allt positivt, vilket man också kan göra, men det blir ju ingen, det blir ju ingen spänning i bevakningen. Det blir ju inget. För det är ju det alla skulle behöva veta. Va? Spelade Sverige och Lettland oavgjort en innebandymatch? Hur är det möjligt? Hur gick det till? Eller för den delen då att vi faktiskt har varit och spelat då. Och då hade det varit jättetrevligt om Sveriges Television hade varit på plats med någon tv-kamera och gjort lite reportage mitt under sommaren. För det här är ju också ett problem för innebandyn, både nationellt och internationellt, att efter SM-finaler och de här andra finalerna så är det ganska tyst i ett halvår i riksmedia så att
Men det är därför, Magnus, att vi försöker ju, så att säga, från IFFs sida försöker vi ju ta vårt ansvar att se till så att generellt sett, nu pratar jag inte bara World Games utan alla våra evenemang där vi är inblandade, att se till så att alla matcherna är verkligen streamade. Vi försöker nu ha en egen plattform, vi utökar antalet länder som hämtar hem signalerna, vi jobbar bra tillsammans med de olika tv-bolagen, vi försöker producera så mycket content själva, men du har helt rätt, det är klart att om det produceras och det inte används, så att det behöver ju inte vara att alla behöver ha folk på plats, utan då kan man ju nyttja det vi producerar på IFF, och man kan ha ett samarbete med andra, som du säger, kommunikatörer som är på plats. Men du måste ju ha den grundinställningen att du vill lyfta fram det. Och jag håller med dig att det är klart att man ska lyfta fram en sån match som 4-4. Sen är inte jag personen att avgöra varför du är 4-4 i den matchen, och det är inte mitt jobb heller. Men det är ju mycket lättare att man, ja, vad är det värsta vi har haft? Det är väl 61-0, var det inte det? Var inte det damkval?
Ja, det har vi haft några sådana här hemska...
Ja, och då blir det ju så, därför att nu ska man inte jämföra sig med andra idrotter, men många av de andra idrotterna har ju det på exakt samma sätt. Jag menar, tittar du på handboll och ishockey, det är ju inga världsidrotter. Men svensken kommer ju definitivt med de exemplen att säga det, att det är en världsidrott. Men det är det ju faktiskt inte. Det är inte hockey är väl typ bara 7 länder som är riktigt stora, och handboll har också tämligen stora siffror. Men jag tror man ska lära av hur då de här andra idrotterna också gör. För de lyfter ju fram exakt det du säger. De lyfter ju fram enskilda resultat. De lyfter ju fram allt annat som är positivt. Och så jobbar man med utvecklingsfrågorna parallellt.
Nej, exakt. Jag tycker faktiskt att ni har ju presenterat det här med tv-plattformen. Jag tycker faktiskt att ni har varit ödmjuka i kommunikationen. Det är ju en utmaning, för att nu vill ni vill ju också ta betalt för att man ska kunna se på matcherna. För att det kostar ju pengar att producera. Och... man kan trolla med knäna, men det är väldigt svårt att trolla när saker kostar pengar. Så ni ber ju också om förståelse att man är tvingad att ta betalt. Hur har diskussionerna gått kring det här?
Alltså, då blir det ju ett enskilt svar inom ett enskilt område, men mitt svar är att vi måste börja ta betalt för produkten, och sen kan man alltid resonera kring om, jag vet ju att andra idrotter så har man olika kostnadsbilder i olika länder, så det tror jag liksom blir kanske det vi får också titta på och evaluera efter vi har liksom gjort det här nu en gång. Men vänd på kuttingen, vi måste få fler matcher televiserade i vanlig gammal standard-tv, för att det finns ett mängd skäl till det. Men utvecklingen ligger ju inte att ha matcherna på analog tv, utan utvecklingen ligger ju att man har en egen plattform och att man har interaktionen mellan åskådare, och att man kan gissa på spelare och man kan lägga upp egna videosnuttar och så vidare. Och då är det ju som så att då tror jag att du måste börja ta betalt. Och här är det ju framförallt på VM och kommande EM och där vi själva kan styra och vi själva har rättigheterna. Då är det ju viktigt.
Konceptet här med...
Jag måste sätta i en laddkabel nu, för annars kan det bli rörigt här. Jag vill ju inte att vi ska försvinna.
Nej, men det...
Kör du.
Ja, precis. Konceptet här nu med VM. Vi har ett VM som är runt hörnet här då i Schweiz. Och man spelar ju över 2 helger och en hel vecka... Är det så vi kommer fortsätta ha VM-turneringarna, att det är över 2 veckors slut, och varför är det viktigt, och varför, eller skulle man kunna kompromissa vissa bitar, för nu spelar man ju en match om dagen, och om man tittar specifikt på Sverige nu i detta VM:et så har man ju till och med några spellediga dagar i rad.
Så jag är ju inte expert på det, men jag lyssnar in på de som är experter i mitt förbund på så att säga spelupplägg och som mer har coachsidan och kanske annat, så är det ju, har jag faktiskt inte hört någon större kritik eller feedback på upplägget, utan normalt sett så börjar vi ju på, det är oftast invigning på en lördag och ibland så slutar VM:et på en lördag och ibland så slutar VM:et på söndagen därpå. Det får de lokala förutsättningarna och kopplingen till TV och så vidare styra över. Utan jag tror snarare att, om jag får titta i spåkulan, så är det nog snarare den dagen när det inte är 16 länder som deltar, utan det kanske kommer ett tryck på att vi växer. Det vill säga den dagen vi har inte 77 som teoretiskt kan anmäla sig, eller 87 eller 97, vi har liksom 200, då är det ju, jag såg ju återigen att vi ska lära från andra. Jag var med RF här förra veckan i Nederländerna på ett möte, och då var vi inbjudna och såg på volleyboll VM-finalen. Och de har ju fattat ett beslut om att utöka till 32, vilket ju många andra idrotter har inom lagidrotterna, men då går det inte att jämföra volleyboll och innebandy idag, för att det är 200 länder som kanske inte 200 anmäler sig, så att Så att, men vi är ju öppna för all den typen av diskussion. Vi är ju öppna för all den typen av diskussion. Och jag tycker att vi ändå är flexibla till att ändra. Sen är det ju som så att skulle man ta ett beslut om att ändra idag, då blir det ju svårt att det blir någon ändring typ de kommande 4 åren. Kanske därför att det har ändå tillsatt organisatörer. Men generellt sett är vi öppna och är flexibla för den. Men jag hör inte någon feedback just på den frågan.
Nej, vi har 3x15 matchspel som har kommit upp på tapeten. Kan du berätta var befinner ni er just nu i den frågan?
Alltså vi ska fortsätta den evalueringen. Jag menar, covid kom här nu, det har varit covid under 3 år. Vi känner också att vi måste komma i skott, vi måste få mer fakta innan vi fattar ett sånt beslut. Och vi måste stoppa in mer parametrar, bland annat det du själv lyfte innan, det vill säga att hur ska vi utveckla de här länderna som är rankade i klartext 5 och neråt. Så att det vi kommer att göra nu det är att vi har haft en sittning med EFT-länderna. Vi kommer att ha en ny sittning här efter, om det går igenom på kongressen, vilket jag har full tillförsikt till att det gör som förslaget nu är skrivet, så kommer vi sen här efter under 2023, då kommer vi att sätta oss IFF, EFT-länderna med topp 10-länderna och diskutera hur vi mer på ett bredare sätt får igång det här utvecklingsarbetet. För att, och då är ju spela mellan varandra landskamper, det är ju en del i det. Det kan vara en annan del hur vi jobbar med mentorskap och vem som hjälper vem. Så att det är liksom inte bara matchtiden, utan det är avsett mycket, mycket mer frågor. Sen är det ju som så att matchtiden och antalet spelare, när vi på dem, då pratar vi om det vi själva kan styra. Vi kan ju inte styra exempelvis på World Games. Vi kommer inte kunna styra på en del andra multisportevent, utan ja, World Games som vi vet, där är det ju 14 spelare som får medalj och en coach, punkt. Jag fattar ju det också, men då har vi möjligheten att själva pröjsa för extra, men alla multisportevent, det vill ju så många idrotter komma in som möjligt. Så att långt svar på en djup fråga, men det är betydligt mer än matchtiden vi ska titta på. Vi ska göra det tillsammans med de här berörda 10 utvecklingsstationerna som är under toppnationerna tillsammans. Så det kommer att krävas mycket, mycket mer samtal och mycket mer möten och för att lägga de planerna för att få igång det nu efter covid.
Har du några positiva signaler att berätta trots covid-tider? Alltså jag tänker nationer som ligger mellan 5 och 15 i, jag tänker det utövar storlek. Har vi några positiva signaler? Är det några länder som ökar utövarmässigt i den spann, är det spannet?
Alltså Magnus, jag kommer inte ihåg exakt om de har utökat antalet licensierade spelare eller om de så att säga växer. Men om vi tittar på, om vi går utanför topp 4, så ser jag ju att de som är väldigt, väldigt aktiva på en mängd olika sätt, så är ju Polen väldigt aktiva, Slovakien är väldigt aktiva, Italien är väldigt aktiva. Jag känner ändå att man gör i Tyskland, alltså om vi pratar Europa, så känner jag liksom att man är väldigt aktiva. Man vill hämta hem internationella evenemang, man har jobbat på ett bra sätt under covid. Men det finns ju också exempel på länder som antagligen har haft det extremt så att säga tufft, som det var väl, nu var det Österrike som då tog en sista plats på U19, och de hade ju i praktiken inte kunnat ens ha träningar med sitt landslag. Så att det skiljer sig extremt mycket. Men alla är ju väldigt positiva nu, att alla vill mötas, alla vill träffas, alla vill få igång matchspelet. Och jag känner jättestor tillförsikt utanför Sverige, Finland, Schweiz och Tjeckien, att det finns ett gäng länder här i Europa som är villiga på att liksom utveckla. Så att det ser jättebra ut. Jag tycker också att amerikanerna har fått sig en rejäl knuff framåt just med World Games. Det är jättespännande nu med att vi ska ha VM i Singapore 2023. Det är jättespännande att vi ska ha Asia Indoor Martial Art Games i Thailand 2023.
Vad är det? Kommer Sverige vara med där? Eller?
Nej, 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 det är Asia. Det är de 45, det är de 45 asiatiska länderna. Mm. Det är ungefär som Eurogames i Europa. Just. Mm. Så är det Continental Games. Så att det finns det finns oerhört mycket positivt och spännande. Och min bild är att vi generellt sett växer. Även på grund av covid så är min bild att vi generellt sett växer och att länderna gör ett kanonjobb där.
Ja. Vad tycker du, vi är i slutet av vårt samtal här. Vad tycker du är det roligaste med ditt uppdrag som ordförande i Internationella innebandyförbundet?
Det är ju mötet med alla de här idrottsledarna i de olika länderna och att kunna hjälpa till och stötta deras utveckling så mycket som möjligt. Och det har ju varit en utmaning nu med att sitta på alla de här Teams-mötena och idag Skype, jag har inte varit med på länge, men då har man ju fått gilla läget så att säga. Men det är ju det, dels att mötet med alla ledare i alla länder och att se också hur vi växer. Alltså att vi kommer in på fler multisports events, att man i de olika länderna kommer in i finrummen i de olympiska kommittéerna, att man blir tagen på allvar och att innebandyn är som vilken annan idrott som helst nu. Den är liksom erkänd. Det vi behöver göra nu det är ju att vi ska få ut den ut i sofforna hos alla enskilda åskådare och potentiella nya medlemmar, och där känner jag liksom att det jobbar man på ett bra sätt.
Mm. Du har suttit som ordförande nu då i 26 år, eller suttit du?
Jag tycker inte om att man ska säga att man har suttit. Jag har förmån att verka.
Ja, jag håller med dig. När jag börjar mumla om det så lät det märkligt, men 2024 så går din mandatperiod ut och då har du varit ordförande i 28 år. Vad händer då?
Ja, till att börja med så har vi ju infört sen 2020 så har vi infört att det är 12-åriga mandatperioder och vi har infört, vilket jag tycker är positivt, att vi har nu så att säga minst en tredjedel av det representerade könet eller underrepresenterade könet, och vi har också infört en åldersgräns att man fått väljas in när man är äldre än 70. Så att du skrev ju helt rätt en artikel om att Eriksson kan sitta till 20, vad var det, blir 20, ja det blir 8 år till skulle kunna vara. Jag tror faktiskt att du räknade fel där, men oavsett, nej, men det får tiden utvisa. Det är för tidigt och det vore liksom fel, men det är klart att på något sätt men så länge jag trivs och så länge jag framförallt känner att jag får stöd från nationerna så tror jag inte att antalet år är inte gränssättande. Men det är klart att vi har ju infört 12 år av good governance skäl och annat, så att svaret är att det blir inte mer än 8 ytterligare år i alla fall.
Nej, men jag tänker att det här uppdraget att vara ordförande och jobba med internationella frågor, det kräver ju också en viss typ av erfarenhet och det är ingen enkel position att ha, och genom de här åren så har du byggt på dig mycket kunskap som är nödvändig på något sätt att den dagen om någon kommer utifrån och bara hoppar in i den här form av cirkusen eller vad man ska kalla det. Det är ingen enkel position att ta över.
Mm. Nej, men ska jag vara lite osvensk då och vara lite mer sydeuropé eller utanför Europa så är ju en av mina styrkor är ju att jag håller ihop familjen. Och det är ju inte det enklaste. Jag menar med 77 länder och olika språk, olika kulturer, olika åsikter om hur man ska leda styrelsearbete, olika åsikter hur man ska leda kongresser, olika åsikter. Och helt naturligt att det är på det viset. Det tycker jag är en av mina absoluta styrkor. Sen har jag ju lärt känna, jag kan ju, en annan styrka som jag har också, det är att jag kan ju hur idrotten är uppbyggd, inte bara i Sverige och i Norden och Europa och världen. Jag vet ju vilka minfält som man inte ska ge sig in på, så att det tar ju tid. Men det finns också många som både i som har byggt på sig samma typ av kunskap. Men det sagt så är det ju ingen nackdel att man ibland får in att det är någon som, jag menar, jag brukar dra ungefär som i ett lagidrotten. Alla kan inte vara som jag som ska fylla 60 nästa år och komma från samma kultur, men missförstår mig rätt nu, men alla kan inte heller bara komma från Athletes Commission och kanske vara 20 år, utan det här gäller ju liksom att vi har en bra komposition. Och då tycker jag att vi har jobbat med jämställdhet i styrelsen. Vi har en väldigt aktiv Athletes Commission där en av ledamöterna har rösträtt i IFFs styrelse. Så är det inte i alla internationella förbund. Och de här fyra tjejerna och killarna, de sitter med rösträtt i de olika kommittéerna. Och det gör också att vi får en bättre dialog. Så att jag är inte främmande för att det också kommer in någon eller några som helt utifrån. Det skulle kunna vara en lösning, men jag tror att i så fall måste det också vara kanske från idrottssfären på något vänster. Det kan vara att det kommer in ledamöter från andra idrotter som kan lyfta våran idrott.
Mm. Ja, nej, det är mycket representation också, tänker jag, och det gäller att gilla det också. För det är ju någonting du gör också, du ska hälsa på många andra i samma position och ja, hur är det?
Nej, men det får man ju lära sig att hantera, därför att då får man ju gå in i den rollen att jag är IFF-president. Och under ett VM exempelvis, då är det ju extremt, och det är inte bara mig utan det är ju samma med John som generalsekreterare med flera, att vi har en enorm press på oss, därför att å ena sidan så ska jag ju, vilket jag älskar också göra, ha kontakt då med mina motsvarigheter i innebandynationerna. Jag måste ju känna till vilken som är president och generalsekreterare i alla förbunden. Och sen så måste vi också, som typ på VM nu, så bjuder vi in IOC, Sports Department. Det kommer från andra internationella förbund och det är ju jätteviktigt att träffa dem. Så att representationen är ju inte att stå och äta mat i VIP-buffén. Det är kanske där man träffar dem, men det är ju liksom att ha det här networkingen och visa fram och visa på idrotten. Och det kan bli en utmaning internt i innebandyfamiljen, för att ibland så är det viktigare att jag pratar med de som kommer utanför innebandyfamiljen, med tv och media, andra idrottsförbund, multisporteventen, ambassadörer, ministrar, och kanske inte kan lägga den tiden på just under ett VM. Det får jag göra på associations meeting eller när vi har kongress eller när vi träffar de topp 10 länderna för att prata internationell utveckling. Men det gäller att ha den balansgången. Men om vi säger så här, jag brukar vara fullständigt slut i huvudet, alltså på ett positivt, på ett skönt sätt. När VM-finalen är gått och när man kommer upp på hotellrummet så brukar det inte vara något större problem att somna. Men då somnar man med ett leende på läpparna. Därför att det ger så extremt mycket att träffa då innebandyfamiljen och de andra förbunden. Och där gäller liksom att, jag måste ju också sända energi till dem. Men där tror jag har en av mina styrkor, att jag kan rörelsen, jag kan känna de flesta människorna och jag har hållit ihop den här familjen under många år. Det är en av mina styrkor. Lite osvenskt att säga, men...
Ja, men jag är beredd att hålla med. Du gör ett bra jobb inom de områdena. Det känns bra, och det känns som... Många av er som har varit med har utvecklat ert ledarskap också med det ni håller på med.
Jo, men så är det ju, så att säga. Jag menar, när jag kom in i Göteborgs innebandyförbund 1989 och vad var jag då? 26. Och sen blev jag liksom några år senare, jag hade inte ens fyllt 29, ordförande i Svenska innebandyförbundet. Det är klart att jag kan ge många historier när jag har åkt på internationella resor och haft där de har trott att vem är den där blonda pojken, sekreterare till, vems väska bär han, så att säga. Så att, men det är ju bra, då lär man ju sig också hur det liksom funkar. Så det är klart att man växer i, det är klart att man växer i sin roll och förhoppningsvis är mer lyhörd för feedback. Och framförallt att man inte, nu ska jag säga att sen ja, åtminstone 10, 15, 20 år tillbaka så tar man ju inte personligt längre, utan feedbacken kommer ju kopplat till den rollen du har. Mm. Det är ju extremt sällan, jag kan inte knappt erinra mig att man har blivit liksom attackerad eller ansatt att Thomas har blivit, utan då är det ju att man tycker att det är fel på någonting eller någonting ska utvecklas, och då är det ju rollen som man spelar.
Mm. Ja, precis. Och vi har ett VM här nu i Schweiz här som det kan ju vara början på en ny situation för toppinnebandyn, för att det kan ju vara detta VM:et som det blir en lite förändring hur finallagen ser ut. Det kanske inte blir Sverige och Finland i en final som vi har haft nu mycket, och vi har en spännande framtid här med där både Tjeckien och Schweiz vill utmana, eller hur tänker du?
Nej, men så är det ju definitivt. Jag menar, tar du Tjeckien exempelvis, så har vi ju sett det. De är ju världsmästare på U19 två gånger om, och jag har inte exakt koll, men jag ser ju att det är många av de spelarna som nu är ordinarie i landslaget som kanske för 4 år sedan spelade U19. Men framförallt beror det ju på att man har utvecklat idrotten och har en sån fantastiskt bred och fin bas. Så att den är ju, sen är det ju som du säger, sen har du ju de här topp 4-länderna, men jag ser ju att det kommer oerhört positivt underifrån också. Jag menar, i enskilda matcher så förefaller ju Lettland vara ett sånt lag. För jag menar, 4-4 är ju ändå 4-4 mot Sverige, och det finns ju fler exempel att ta. Mm. Men det beror ju på att man gör sin hemläxa. Man åker ju inte på ett VM vartannat år, utan man liksom utvecklar ju sig och bygger organisationen från botten, och man tar hem, och det är därför jag säger att Polen, Lettland, Italien med flera är ju bra exempel ur det perspektivet. Sen kanske alla inte är bra exempel på att de kan gå vidare till en semi, men, och slut någon av de topplagen, men det tar tid. Mm. Men det finns många positiva tecken.
Ja, kanon Thomas. Jag är lite besviken här. Jag skulle ju få in det här med domarbiten. Jag ville ju få fram att du hade domarnummer 21 och Jan-Inge Forsberg hade domarnummer 19 när jag blev domare för 31 år sedan. Och då skulle min fråga vara till dig, vilket nummer hade jag då?
Ja, alltså det är bättre att be om ursäkt från början, att jag är så dålig på det.
Vad jag ville komma till var att jag då som nyanställd på Göteborgs innebandyförbund kunde välja nummer själv.
Ah, så var det.
Och då valde jag givetvis nummer 20 då, så jag var mellan Jan-Inge Forsberg och Thomas Eriksson då, för att det var lite roligt att ligga mellan er i den här listan då. Nu fick jag in det i slutet här. Vad händer idag för dig avslutningsvis? Vad har du på agendan?
Idag ska jag sitta och gå igenom alla handlingar till alla möten under VM med IFF. Och sen så är det ju VM då i Schweiz. Det ser jag fram emot, och alla möten med alla de härliga personligheter som man träffar i förbunden där. Så att det blir lite pappersarbete idag att läsa i fatt på alla handlingar så att man är uppdaterad.
Ja, VM-turnering 14 då för herrarna.
Vad sa du, 14?
Ja, är det den 14:e VM-turneringen? Kan det stämma?
Eller jaha, det har jag aldrig haft koll på, hur de är numrerade. Det har jag aldrig haft koll på. Så att,
men så är det. Och det är tredje gången Schweiz arrangerar nu, va? Så att det ska bli väldigt kul. Thomas, tack så mycket för att du var med i det här avsnittet.
Nej, tack Magnus. Du väckte många härliga minnen till liv. Så att det är jag som ska tacka. Tack.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.